God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring över Jakobs brev, inspelat i Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vill du höra dem i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30. Och så kan du lyssna på det här på måndagar här i närradion klockan 19. Vi har kommit till del 8.
Ja, välkomna till Andreas kapellet. Vi står just här och samtalar om vad vi slutade förra gången. Men en liten kort repetition och sedan så ger vi oss på andra kapitlet. Jag tror vi har kommit en bit ner i andra kapitlet. Det ger sig nog när vi väl börjar. I alla fall så vet jag så mycket att vi talar här i kapitel 2 och 3 om att tänka rätt och om att handla rätt. Och i det tredje kapitlet om att tala rätt. Och det är ju svaret på frågan hur vi ska förvalta vår kristna tro. Om vi nu har förstått något av vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Om vi nu har fått upp ögonen för evangeliet, då blir vi glada, då blir vi förändrade på så sätt att då vill vi följa honom. Och då vill vi göra så som han säger i sitt evangeliska ord. Och när vi får den här erfarenheten att vilja göra Guds ord, då gäller det förstås, som vi sa här, att tänka rätt och att handla rätt och att tala rätt. Och mycket av det som Jakob skriver, inte minst då i andra och tredje kapitlet, handlar ju om att göra de rätta sakerna. Och att göra de rätta sakerna i det här sammanhanget, det betyder ju att göra Guds vilja. Det fanns ett exempel som jag tänkte på här. Jag vet inte om jag nämnde det så förra gången, men i andra kapitlet, vers 1, det slutar ju med att vi inte ska göra skillnad på människor. Och det där kommer igen sen i den 13:e versen, en lite svår vers förresten, men jag tror vi ska hinna med den också idag. Att inte göra skillnad på människor, utan att Gud dömer så att säga alla likadant. Eller rättare sagt, det börjar med att han kommer till alla människor, oavsett om de är rika eller fattiga. Oavsett om man har det väl beställt eller om man är avsidestagen på något sätt. Så gör Gud inte skillnad på människor. Och det gör han inte heller i sina domar när vi kommer så långt. Och det här är en viktig sak för Jakob att lyfta fram. För Jakobs följd utav det är ju att vi ska inte heller göra skillnad på folk, utan vi ska göra som Gud gör. Vi ska hålla alla lika mycket värda och vi ska behandla alla så långt det är möjligt på samma sätt. Och det kan man ju tycka då att det låter självklart, men då hör det nämligen till saken att också i den romerska lagstiftningen, som ju var gällande i västvärlden för övrigt vid den här tiden, så var man alltså mycket mån om att behandla alla människor lika. Det skulle råda likhet inför lagen. Dock inte riktigt i praktiken. För man hade inte den jämlikhetstanken som vi kanske tycker är mer eller mindre självklar. Om det nu är så självklar, jag vet inte. Jag har ju varit på resa med konfirmanderna nere i Berlin. Och där har vi besökt Olympiastadion som invigdes 1936. Och samma år, fast några månader senare, så invigdes också Sachsenhausen, koncentrationslägret som ligger 3-4 mil därifrån. Så de där två byggdes samtidigt. Och hur mycket jämlikhet det var mellan människor vid den tiden, det vet vi ju. Sen att man i fredsdeklarationen och i FNs mänskliga rättigheter skriver att vi alla är lika, det behöver ju inte med nödvändighet betyda att alla i praktiken behandlas lika. Utan där får man väl snarast förstå som ett ideal. Dock som ett ideal som inte delas av alla. Jag försökte förklara det för konfirmanden att ni får lära er i skolan att alla människor är lika mycket värda. Men så är det inte i praktiken. Så vi hade ett bra samtal om den saken. Och det räcker, man behöver inte gå längre än till vårt eget land. Det sägs i nyheterna med lite jämna mellanrum att kvinnor som utför samma arbete som män får inte lika mycket betalt. Ja, men då är man ju inte lika då. Jag menar åtminstone att man ska ha med det där, och det hade man i den romerska lagstiftningen, att det fanns lite, det gled lite grann så att säga, att alla människor är faktiskt inte riktigt lika. Men i den judiska lagen så var alla lika. Därför att Gud behandlar alla lika. Och Gud har en absolut måttstock. Och det är den måttstocken som Israels barn och som vi som efterföljare då i tron är pliktiga att hålla oss till. Så Gud kräver så att säga mera, som ni vet när vi talar om lagen i andra sammanhang eller om Guds lag för övrigt, så vet ni att Gud kräver att vi ska hålla hela lagen. Vi ska göra allt. Och där är Gud omutlig. Ska komma tillbaka till det så småningom. Men det här var alltså viktigt för Jakob att hålla fast. Ni ser i vers 5, det andra kapitlet, så argumenterar han så här: lyssna mina älskade bröder, har inte Gud utvalt, och så vidare. Han tar alltså Gud som måttstock. Om Gud har utvalt de fattiga, då måste också vi ha en rätt attityd och en rätt hållning till de fattiga. Gud är den absoluta måttstocken. Där finns inte möjlighet att ta hänsyn till person. Det är väl det som Jesus vill lyfta fram också i den här liknelsen i Lukas evangeliets 18 kapitel. Där det kommer en människa av fin rang, en god människa och ett föredöme för folket. En farisé som går alla längst fram i templet. Och så beder de rätta bönerna. Jag vet att vi västerlänningar brukar studsa på hans bön där. För när Jesus citerar honom så säger han att farisén tackar Gud för att han inte är som andra människor. Och så nämner han då, jag vet inte om han nämner kriminella, jag kommer inte ihåg exemplet där, men som de andra människorna som inte är lika präktiga som han själv då. Och då förfasar vi oss över att han ber på det sättet. Men det var alltså en god fariseisk bön. Och det var ingenting annat än just en tacksamhet. Han var tacksam för att han inte var en sämre människa än vad han var. Det fanns människor som var dåliga och som var kriminella, precis som det finns nu, och som hade ont uppsåt och så vidare. Men fariséerna tackade Gud för att han själv inte var sån. Så det var en god bön. För så tänker ju oftast inte vi när vi läser det. Och sen så står det då en publikan längst ner i templet, som upplever sig själv så eländig, så erbarmlig, så han vågar inte ens gå fram i templet. Och han slår sig för bröstet i förtvivlan och säger: förbarma dig över mig, arma syndare. Men poängen med den liknelsen är ju just denna, att Jesus menar att Gud ser till hjärtat. Och Gud känner oss så helt och fullt och kan ta de hänsyn så att säga, eller förstå oss så till den grad, så att han behöver inte göra skillnad på människor. Utan den där publikanens bön var ju, och hans rop var ju lika mycket värt som fariseens. Och det här är någonting som Jakob behöver påminna om i det här sammanhanget. För nu skriver han skriver till de 12 stammarna i förskingringen. Det vill säga de som är runt omkring, spridda i romarriket. Och de som enligt kapitel 1 på slutet där ska hålla sig fläckfria ifrån världen. Därför att de var ju påverkade inte bara av romersk lagstiftning, som de var ställda under den förmodligen, utan hela den kulturen och deras sätt att tänka. Och att man i och för sig skulle vara noggranna när man dömde ut lagen, men att man också fick ta hänsyn till person. Men Jakob skriver: nej, så är det inte. Ni ska läsa lagen, ni ska handla som Gud. Gud ska vara ert föredöme. Och ni ska inte glida på de normer som Gud har gett oss. Och så säger han också i vers 2-4, där han tar det här exemplet om en man som kommer in i vackra kläder och som då får sitta på en bra plats. Och så kommer det in en som är fattig och som får sitta på en sämre plats. Och då menar Jakob att det finns i och för sig inte några bättre och sämre platser. Det är inte det som är poängen med den där liknelsen. Utan poängen är den att här har betraktaren, ni ser att det står ni. Det står i vers 2, anta att det är vid er sammankomst. Han vänder sig alltså till de här som finns nu i synagogan och som samlas där till gudstjänster. Om ni, står det i vers 3, ser till den vackert klädde. Och i vers 4, har ni då inte kommit i strid med er själva? Alltså, problemet sitter i betraktarens öga, så att säga. Problemet sitter i hjärtat. Man har en felaktig attityd i sitt hjärta. Man behandlar inte den fattige, den eländige, den sjuke med samma respekt och med samma norm, så att säga, som man behandlar den här gode mannen med de vackra kläderna. Men problemet är ju inte kläderna eller platserna eller om man är fattig, utan problemet är här inne. Att jag i mitt hjärta har en sådan, att jag har olika attityder mot olika människor. Det är där problemet sitter. Inte i att det finns någon som har vackrare kläder än någon annan. Eller att det är någon som har dåliga kläder. Det behöver inte vara problemet. Utan attityden är problemet. Och det är vad Jesus säger också. Jag vet inte om vi slog upp det, men det tror jag inte vi gjorde, i Matteus 15. När han säger där i vers 19. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelse. Sådant orenar människan. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren. Utan orenheten sitter i hjärtat. Och där har vi vårt grundproblem, så att säga. Och det är en sån allvarlig skada enligt både gamla och nya testamentet. Så att här behövs att Gud griper in. Och att Gud blir den som räddar oss. Att Gud upprättar sitt herravälde ibland oss och i våra liv. Vi måste alltså lära oss att tänka som Gud. Och det är därför han börjar som han gör där i vers 5. Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och så vidare? Det är Gud som är utgångspunkten. Det är Gud som har utvalt de fattiga. Så talar Jesus också. Det första han säger när han börjar berätta om himmelriket, jag tänker på bergspredikan som vi gick igenom då i Matteus 5. Han säger, saliga är de fattiga i anden, till er hör himmelriket till, och så vidare. Paulus talar på samma sätt. Om vi tittar i första Korintierbrevet. Där kan vi läsa det första kapitlet. Där Paulus då för vidare den gammaltestamentliga traditionen, så att säga. Om hur Gud utväljer det som är ringa. Det står i första Korintierbrevet 1, vers 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Det betyder inte att det fanns sådana. Det fanns väl också, men inte många, som sagt. De flesta var sådana människor som kanske inte hade någon framtid, så att säga, i socialt hänseende för övrigt. Men de har Gud ett särskilt hjärta till, som vi strax ska förstå. Så hörde jag när vi pratade om, ibland så hålls ju prästerna på någon sorts piedestal i våran tradition. Men då brukar jag tänka på det, om det var Eva Spångberg som sa det eller om jag har kommit på det själv, det ska låta vara osagt. Men jag brukar tänka som så att präst, det blir man därför att man inte duger till något annat. Så det kan ni tänka på i fortsättningen. Om man inte klarar av något annat jobb, så kan Gud ändå ge oss en kallelse och ge oss en plats i sitt rike. Och så skriver Paulus också. Det står i den 27:e versen då. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska kunna berömma sig inför Gud. Så här finns ju flera stycken skäl till att Gud har gjort som han har gjort. Det står ju till exempel i 27 versen där. Gud har utvalt alltså de fattiga eller de eländiga för att de visa ska stå där med skam. Alltså egenvisheten och egenrättfärdigheten och egenklokheten och egenkraften ska inte vara det sätt på vilket man närmar sig Gud. Utan om man försöker gå den vägen, då kommer det att sluta med att man kommer på skam. Och för att det ska bli uppenbart så utväljer Gud det som ingenting är. För då blir det uppenbart för andra att det är Guds nåd som verkar. Att Gud ensam är den som handlar ibland oss människor. Ensam som står för nåden och för rättfärdigheten. Hans nåd blir så att säga extra synlig. Ju sämre människan är, desto tydligare blir Guds nåd. Desto tydligare blir hans kärlek. Det står här i Jakobs brev, då det andra kapitlet, vers 5. Att han har utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron. Det här stämmer också som sagt var med det gamla testamentets undervisning. Att Gud vill att vi ska vara rika i tron. Vi ska vara rika i gemenskapen med honom. Det är det som är det viktiga. Men de som är kloka i sig själva, de tycker inte det är så viktigt, för de klarar sig bra ändå. Men den som inte har någonting att skryta med, så att säga, kan bli rik i sin gemenskap med Gud. Ni kan titta på några versar här i Saltaren, till exempel 109. Så kan ni se hur det här går igen i hela skriften. Förresten, vi behöver inte slå upp det, men det går ju igen redan i Israels utkårelse. När Moses någonstans i Moseböckerna, jag vågar inte säga vad det står nu, men när han säger att Gud utvalde er inte därför att ni var ett stort och mäktigt folk, utan tvärtom. Därför att ni var ett ringa, föraktat folk. Ja, ni var ju inte ens ett folk när Gud kallade Abraham. Och det är för att just Guds närvaro och Guds verk i de här människorna ska bli så mycket tydligare. Och på den vägen är det som sagt. Om du har Psaltaren 109. Ja, nu fick jag upp vers. Nu ska vi se. Nej, nu, där har vi. Vers 31. Alltså den sista versen där. Där sägs om Gud. Han står på den fattiges högra sida. För att frälsa honom från dem som dömer honom. Efter Saltaren kommer Ordsboken Jesaja. Ta Jesaja då. 41. Vers 17. De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten. Deras tunga förtorkar av törst. Men jag, Herren, skall bönhöra dem. Israels Gud skall inte överge dem. Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till sjö och torrt land till källsprång. Jag ska låta sedrar och akasieträd växa upp i öknen med myrten och olivträd. På hedmarken ska jag plantera cypress tillsammans med alm och buxbom, för att man tillsammans ska se och veta, ge akt på och förstå att Herrens hand har gjort detta, att Israels helige har skapat det. Och i 61, kapitel 61, ett känt ord som sedan citeras i Lukas evangeliet, Jesaja 61, vers 1, som ju är en av de där fyra tjänarsångerna, alltså en av den första tjänarsången som syftar fram emot Guds messias som ska komma. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka, står det här. Stod det kanske fattiga i den gamla översättningen? Jag har ett svagt minne av det. Ja, jag tror att det stod så. Det spelar ingen roll. Till att predika glädjens budskap för de fattiga. Och det där kommer ju sedan igen då, som sagt, i Lukas evangeliet. När Jesus är i synagogan och för första gången ska träda fram och utlägga texten, så rullas texten ut och så är det just den här texten. Och så säger han: idag, det här är startskottet för min verksamhet. Idag går det i uppfyllelse, det som ni nu hörde. Jag ska predika glädjens budskap för de fattiga. Och då när vi kommer då, vi går tillbaka till Jakob, så talas det här nu. Han har ju de fattiga som exempel, så att säga, i inledningen på andra kapitlet. Nu kan man fråga sig vilka fattiga han tänker på. Tänker han på fattiga i allmänhet? Eller tänker Jakob på de fattiga i församlingen? De som nämns till exempel i Apostlärningarna 6. Där det står om hur apostlarna samlade in ifrån man kom till apostlarna och la fram sina ägodelar och sålde jordagods, så delades det ut då till alla, och inte minst då förstås till de fattiga. Och där det står om diakonerna som blev utvalda för att de skulle se till att änkorna fick del av församlingens gemensamma goda. Eller vi tänker på den där insamlingen som Paulus gjorde under sin missionsresa. Om det var den första eller andra ska jag låta vara osagt. Men han gjorde ju en stor insamling som skulle gå till de fattiga i Jerusalem. Och det är ganska intressant när vi kommer till Galaterbrevet. Därför att då gör ju Paulus upp med laggärningarna. Och han är väldigt mån om att tala om att man blir rättfärdiggjord utan laggärningar. Och att det bara är Guds nåd som gör att man kan bli frälst. Och därför är han ju så arg på de här som går i hans fotspår och som säger att ja, men lite laggärningar måste man göra. Och han säger nej, man måste inte göra några laggärningar. Och det här hade man det stora apostlamötet år 49 efter Kristus, som finns omvittnat i Apostlärningarna 15. Då kommer man ju fram till att nej, man behöver inte göra, hedningarna behöver inte gå in under lagen. Men så finns det en sak, dock så ska man bemöda sig om insamlingen till de fattiga. Det skulle man göra. Och då diskuteras det förstås i kommentarerna om varför det skulle vara så. Är det så att man måste alltså tro på Jesus plus ge pengar till de fattiga för att bli frälst? Nej, så ska det inte förstås. Utan du ska förstå så här, att insamlingen till de fattiga, det är inte en laggärning, utan det är ett evangelium. Alltså om du har tagit emot evangelium, du fattiga människa har tagit emot Guds rikedom, då är du skyldig också att göra på samma sätt som Gud skulle ha gjort, nämligen ge det vidare. Så insamlingen till de fattiga, upprättandet här utav de fattiga, är alltså en evangelisk handling. Inte en laggärning. Det sker utifrån ett benådat hjärta. Ett hjärta som överflödar utav tacksamhet. Måste samla pengar till de fattiga. Så det här exemplet här hos Jakob är inte någon tillfällighet. Nu vet vi inte om det var fattiga i allmänhet som man skulle då försöka betjäna. Eller som en sorts socialt arbete. Eller om det var just i församlingen. Men vad jag förstår så behöver vi inte välja mellan det ena eller det andra, eller tänka på några särskilda fattiga här, utan det är ett principiellt resonemang. Det är så själva processen här som är det viktiga. Att man lär sig att tänka på rätt sätt. Att man lär sig hur Gud vill att det ska vara. Sen får man väl göra så långt som nåden räcker, så att säga. Gud älskar de fattiga, och det är de fattigas lycka. Det är deras salighet. Det är deras glädje att Gud älskar dem. Och som det står här i den femte versen, så ska de bli rika i tron. De fattiga ska alltså inte förbli fattiga, utan de ska först bli rika i tron, och sen ska de också få allt andra som de behöver, som Jesus säger i bergspredikan. De ska alltså göras rika. Man kan säga att det är en del av evangeliska programmet, att göra de fattiga rika. Och på så sätt inte bara glädja dem, utan upprätta de fattiga helt och fullt. Det är vad Gud, står det också i vers 5, har lovat de som älskar honom. De ska bli rika i tron, och de ska få ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom. Och det där uttrycket där, de som älskar honom, det har vi sett på tidigare. Det fanns ju i första kapitlet, vers 12. Där står det, saliga den som håller ut. Han ska få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Och vi läste, vill jag minnas, när vi pratade om det förra gången, från Romarbrevet 8, att allt samverkar till det bästa för dem som älskar honom. Det var förmodligen ett uttryck för de troende. De troendes epitet, de troende kunde beskrivas med orden, de som älskar honom, de som älskar Gud. Och du behöver inte tänka liksom att jag älskar honom inte så mycket, därför du ska älska honom med hela ditt hjärta. Också med din okärlek, så att säga. Men i din brist, allt ska ju lämnas över till Gud. Det är en viljehandling. Det har att göra med din och min förståelse av Gud. Att vi älskar honom helt och fullt. Och då kommer det evangeliska programmet sätts igång, så att säga. När Gud har börjat sitt frälsningsverk hos den fattige och hos dig, hos mig, så har han också lovat att vi ska bli rika i tron, och vi ska ärva det rike som han har lovat alla de som älskar honom. Sådan är Gud. Men, håll i er nu, nu kommer vers 6. Men ni föraktar den fattige. Nu förstår man varför Jakob går till rätta med de här. Så här, ni kan inte behandla de fattiga på det här sättet i Guds församling. Ni kränker den fattige. Ni gör motsatsen till det som Gud gör. Och därmed så profanerar ni Gud. Ni kränker den fattige. Ni river ner och river sönder Guds församling. Här gäller det alltså att börja tänka rätt igen. Och sen så ger han exempel här också. Han säger, men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? Så här ser du lite mer av den miljö till vilken Jakob skriver. För verbet här står i presens. Han skriver alltså till sådana människor som förtrycks och som dras inför domstol och som smädas av de rika. Inte av de fattiga. Det är de rika som har råd att dra er inför domstol. Det är de rika som förtrycker er och som smäder er. Det är alltså vad som sker hos Jakobs, de som fick Jakobsbrevet från början. De är med om det här. Det förstår man ju av den här versen. Och nu tar Jakob det som ett exempel. Ni vet ju hur de beter er mot er. Men se upp nu så att inte ni beter er på samma sätt mot de fattiga. Här gäller det ju att ändra sitt sätt att tänka. Så att det blir efter Guds vilja. Jag tror att det där är någonting som vi gott kan ta till oss, för det är inte så där självklart med att vi behandlar alla människor lika, om ni tänker efter. Hur ser ditt och mitt hjärta ut? Vad är det för attityder som är förhärskande? Hur tänker vi när det kommer människor som inte passar in i våran gemenskap? Hur lätt är det, tror ni, för dem när ni är på RIA och börjar i församlingen och blir som vanliga människor? Hur bemöts de i församlingarna? Ja, men det är ingen som menar någonting ont. Nej, men är det någon som menar någonting gott med dem? Hur hanterar vi det här? Alltså det, eller invandrare. Jag har tänkt på det. Jag vet inte hur många invandrare det finns i Värnamo. Jag tror att Herren har talat till mig om de där invandrarna det sista halvåret. Jag vet inte hur många invandrare finns i Värnamo. Det borde handla om tusentals, eller? Borde det göra. Och i vår verksamhet, om jag får uttrycka det så, om jag får tala för mig själv, så tror jag inte vi har några invandrare. Jag vet inte att vi har riktat oss emot dem heller. Vad har vi för attityder? Och därför var det så underbart att få döpa tre stycken från Ghana på påskdagen. Jag hoppas att vi får se en fortsättning på det där. Eller hur vi rangordnar människor. För det gör vi. Det ingår på något sätt i vårt sociala beteende. Det är inte så konstigt att de som står oss närmast är de som vi ger mest tid, de som vi håller så att säga högst, eller som vi behandlar mest väl. Det är ju inte så konstigt. Men sen finns det en skara människor utanför det som vi inte känner eller umgås med, men som vi ändå behandlar väl, därför att de har betydelse för oss. Till exempel om jag råkar ut för någonting och behöver tala med en försäkringsman eller en advokat eller någonting, så är jag ju väldigt hövlig, för jag behöver ju hans tjänster. Och så finns det de då ytterligare längre ut i bland de människor som jag träffar som jag inte ens hälsar på. Vi kanske gör bankärenden eller handlar i affären. Hon sitter där i kassan och slår in mig, inte bryr jag mig om henne. Det får hon ingen betydelse för mig. Det kan vara förståeligt, men det finns anledning att tänka efter vilken attityd har jag i mitt eget liv. Det är ungefär vad Jakob vill ha sagt här. Om det kommer in en fattig i eran gudstjänst och så vidare. Det är hans exempel. Och exemplet är inte att han vill moralisera, utan exemplet är ju att han vill lyfta fram hur evangeliets kraft fungerar. Han vill ju tala om vad evangeliet är för något. Och evangeliet, det är Guds kärlek. Det är Guds attityd till oss människor. Det är det som är det stora evangeliet. Att Gud behandlar oss som om vi alla vore hans älskade barn. Och han vill upprätta sitt rike bland oss. Sådan är Gud. Då kan inte vi bete oss tvärtom. Utan vi måste glädja oss över vad Gud har gjort för oss. Och förstå, få upp ögonen för och ändra vårt beteende. Allt eftersom han ger oss nåd att ändra på vårt beteende. Helgelsen alltså. Titta i Efesiebrevet. För det här är ju ofta som det kommer såna här förmaningar just i breven. Och i Efesiebrevet 4, det har jag skrivit upp från vers 29. Där kommer en sån här beskrivning av Paulus om hur, vad vi ska tänka på, vad vi inte ska göra, vad vi ska göra. Och att vi inte gör så som det står här, det beror ju mycket på att vi har, som sagt, felaktig attityd till andra människor. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott. Och bli till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för de som hör på. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. All skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Och det är ju en gränslös förlåtelse. Så de här förmaningsavsnitten ska ni inte uppfatta som ett allmänt moraliserande, utan som ett uttryck för evangeliets närvaro och evangeliets verksamma kraft. Där evangeliet är verksamt, det sker den här typen av förändringar. Och Jakob vill att vi ska förstå mer och mer utav vem Gud är och vad han har gjort för oss. Jag tänkte också på det som står i den sjunde versen. Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? Det är alltså sannolikt dopet som det syftar på. För därför att när människor döps, då nämns det sköna namnet, Faderns, Sonens och den helige Andes namn, över den som döps. Så här nämner man det goda namnet över dem som kristnas. Och det är det namnet som smädas. Att det inte står utskrivet här Faderns, Sonens och den helige Andes namn, eller Guds namn överhuvudtaget, det är ju lätt att förstå när vi tänker på att det är ett brev som är skrivet i en judisk miljö, där man inte fick ta Guds namn i sin mun, utan man gjorde just omskrivningar och kallade Gud bara för namnet. Namnet över alla andra namn. Eller Jesus har fått det namn som är över alla andra namn i Filipperbrevet. Och på samma sätt är det här. Det namnet har nämnts över dig och mig. Du tillhör nu Kristus. Han kallar dig att vara hans lärjunge, säger vi när vi döper. Det namnet smädas tydligen utav självgoda människor hos de här adressaterna. För att ytterligare stryka under att Gud älskar alla människor och att vi ska göra på samma sätt, så kommer i vers 8 ett citat. Ett citat ifrån den heliga skrift. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Jag tror jag nämnde det när vi höll på med Matteus, men det får väl bli en del omsägningar. Att enligt rabbinerna så är det här det mest centrala utav alla bud i lagen i rent bokstavlig mening. För de var ju sådana rabbiner att de kunde inte bara lagen framlänges och baklänges och på diagonalen. Utan de räknade och höll reda på orden hit och dit. Så att om man räknar alla orden som står fram till tredje Mosebok 19:18, som det här citatet är ifrån, så blir det ett antal ord. Och räknar man antalet ord som är efter den här versen till Toran tar slut, så är det exakt lika många ord. Det vill säga, just den här versen står i centrum utav lagen. Och några av rabbinerna säger till och med att det här är det nav på hjulet kring vilket allt annat kretsar. Alla budord som finns, alla lagar, alla stadgar, alla förordningar ska så att säga centreras i detta enda budord, i det mest centrala av alla budord. Om man slår upp och läser där i tredje Mosebok 19, jag ska göra det av ett särskilt skäl. Tredje Mosebok 19. Så ser man att åtminstone i slutet från vers 15 till och med då vers 18 handlar hela, alla de verserna handlar just om mitt förhållande till medmänniskan. Och då skulle man kunna tänka sig att Jakob skulle ha citerat alltihopa, eller till exempel inledningen på det här. Det står i vers 15 på slutet: du ska döma din nästa med rättvisa. Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta. Men du ska tillrättavisa din nästa, så att du inte bär för hans skull, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Men Jakob citerar inte alltihopa där, därför att Jakobs syfte är inte att tala om för brevläsarna eller för dig och mig vad vi ska göra eller vad vi inte ska göra. Utan syftet är att han vill lyfta fram kärlekens princip. Han skriver inte dig på näsan eller mig på näsan allt det här som står i vers 15, 16, 17 och 18. Utan han vill stryka under med ett bibelord själva principen: du ska älska din nästa som dig själv. Det andra är tillämpningar. Så Jakob är alltså inte ute efter lagens bokstav, utan han är ute efter kärlekens princip, evangeliets princip, eftersom bakom den står ju Guds kärlek. Guds närvaro, Guds kraft, Guds kärlek står bakom kärlekens princip. Gud står inte bakom ondskans principer, utan han står ju bakom kärlekens principer. Inte bakom hatets eller bitterhetens principer. Inte vedergällningens principer, utan kärlekens principer. Och när det är sagt att Guds kärlek står bakom lagen, så betyder det inte att Gud upphäver lagen. Utan tvärtom. Evangeliet förverkligar lagen. Det här tror jag skulle behöva basuneras ut i alla våra församlingar. För hur ofta har man inte hört det här? Ja, men nu är det evangeliet och nu är det Guds förlåtelse och nu är det Jesu barmhärtighet som räknas. Och det här med lagen och goda gärningar och så vidare, det behövs inte. Ja, men det är precis tvärtom. Just därför att Guds kärlek och Guds kärleksprincip och evangeliets kraft är verksam ibland oss, just därför så förverkligas lagen. Det är ju i den kraften som vi gör lagen och uppfyller lagen. Alltså det som Jakob har skrivit här innan i andra kapitlet om att inte ha en felaktig attityd emot den fattige. Att inte kränka den fattige. Det ska ju förverkligas. Därför att du ska älska din nästa som dig själv. Så jag hoppas ni kan se och förstå hur Guds evangelium förverkligar Guds lag. Och att vi inte spelar ut dem emot varandra. Det är ju på samma sätt när vi sedan kommer fördjupa oss ytterligare lite grann i det här med tro och gärningar. Man kan inte ha tro utan gärningar. Det är bara i skallen på vissa västerlänningar. I ett judiskt perspektiv så är det helt omöjligt. Och det kommer han ju visa här längre in i det andra kapitlet. Utan har man tron så förverkligas tron i gärningarna. Det är så att säga två sidor av samma mynt. Och evangelium och lag är också två sidor, kan man säga, av samma mynt. Men det är evangeliet som är uppfyllelsen av lagen. Har vi inte evangeliet utan bara lagen, då blir vi fördömda. För det klarar vi inte av. Men har vi evangeliet så uppfyller vi lagen, eftersom evangeliet är lagens uppfyllelse. Vi hör alltså till dem som inte är kallade att göra lagen, att fullborda lagen. Utan som lever i lagens fullbordan. Vi har ju tagit emot han som har fullbordat lagen. Vi har den fullbordade lagen i oss, den gudomliga kärleken. Det Jakob säger att nu måste vi rätta oss efter det. Nu måste vi förändra vårt sätt att tänka och handla och tala. Så att det mer och mer kommer till sin rätt. Helgelseprocessen. Vi går vidare då och läser i vers 9, nu ska vi se här. Men om ni gör skillnad på människor, då begår ni synd. då lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar är du en brottsling. Och där tror jag att vi stannar, därför att här får nog de flesta utav oss lite problem när det står i vers 10. Den som bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Och att vi får problem beror sannolikt på att vi oftast eller alltid tar oss själva som utgångspunkt. Att vi bryter mot lagen i ett. Vi tar oss utgångspunkt här i vår egen kapacitet. Vi tar vår utgångspunkt i vår egen prestation eller vår egen otillräcklighet. Men så gjorde inte Jakob och så gjorde inte judarna och gör väl inte än idag heller. Jag har sagt det redan många gånger. De tar sin utgångspunkt i Gud. Och utifrån Guds perspektiv så är lagen helig. För det är ju hans ord. Lagen är en helhet. Lagen är fullkomlig och den är hel. Om du eller jag bryter mot lagen, då har vi brutit lagen. Då är ju inte lagen en helhet längre. Vi har ju förstört lagen. Det handlar alltså, det här ordet och det här sättet att tänka handlar inte om att du och jag gjorde fel eller att vi inte räckte till, utan det handlar om att vi förstör lagen. Lagen kom som en underbar gåva till oss. Guds goda gåva, fullkomlig i sig. Men vi förstörde den. Vi förstörde den genom att bryta den. Om vi bara förstör på en enda liten punkt, så är den inte fullkomlig längre. Utan den attackeras så att säga. Den kränks, den förstörs. Så menar Jakob. Sen kan man i och för sig kanske säga som vi västerlänningar gör, men då blir det ju ett helt annat ljus över den här verserna. En helt annan infallsvinkel. Man kan säga att Gud kräver att vi ska göra lagen helt och fullt, att vi ska vara fullkomliga. Ja visst, det kan man kanske säga, men det går ju inte. Och så tänkte inte judarna. Judarna tänkte aldrig på sig själva som att de skulle kunna hålla lagen helt och fullt. Utan när de talar om att man ska hålla lagen helt och fullt, då menar de att vi vill hålla lagen helt och fullt. Inte att man kan det, utan det är attityden. Det är viljan att följa Gud i allting. Oavsett om det gäller matföreskrifter eller hur många steg man får gå på sabbaten, eller om det gäller hur man ska läsa och utlägga vissa bibelord. Alltså de vill hela sitt liv, allting i tillvaron ska präglas utav Guds lag. Och när man har den attityden, då håller man hela lagen i ett judiskt betraktelsesätt. Inte att man är fullkomlig och perfekt, så tänker de inte, för det vet de att det kan ingen människa vara. Men på något sätt så tänker vi så ibland. Gud kräver ju allt utav oss och vi borde vara fullkomliga och jag borde vara mycket bättre. Men där är vi på fel spår. Där har vi tagit utgångspunkten i oss själva. Det går inte. Det är inte bibliskt att göra det. Judarna, de tänkte inte på sig själva som misslyckade eller som överträdare, utan de tänkte nog mera som så att om jag vill försöka följa Gud helt och fullt, då är det som räknas. Och i den utsträckning som jag inte räcker till, för det gör ju ingen, så blir vi förlåtna genom Guds barmhärtighet. Och det finns nog en hel del kristna som tänker så också, att vi ska göra så gott vi kan, men vi räcker inte till, utan Gud får förlåta oss. Alltså det här är också lite grann, vi får se till så att vi inte glider där, va? För då kan det ju lätt bli så, om vi fortfarande tar vår utgångspunkt i oss själva, så betyder det att jag gör så gott jag kan betyda att jag behöver inte göra så gott jag kan. Alltså man har sig själv som utgångspunkten och det som är fel. Men Jakob tänker alltså utifrån Guds synvinkel. Lagen är fullkomlig och vi ska inte förstöra Guds lag genom att överträda den. Så det är skillnaden. Det här kommer vi in på mera när vi kommer till Paulus. Det här var nog inte något stort problem, det som jag tog upp nu, utan det här problemet som jag skissade på i vers 10 framförallt, det är ju ett problem framförallt för oss västerlänningar. Men det blir tydligen, så fanns det väl en början till ett problem här, för när vi kommer till Paulus, då märker vi det tydligare, för då blandas ju, då kommer in så många hedningar, så då blir det en annan frågeställning. Måste man följa lagen eller behöver man inte följa lagen? Så det är en annan frågeställning. Den finns inte, den frågeställningen finns inte här. Det som finns här hos Jakob, det är att Jakob säger att vill ni leva efter Guds vilja, efter Guds lag, då ska ni inte kränka den fattige, för då förstör ni Guds lag. Det är vad Jakob säger. Och sen var det då vers 12 och 13. 12, tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Alltså vi ska tänka, vi ska tala, vi ska handla som det anstår sådana som själva har blivit frikända. Vi har blivit frikända, alltså frikänner vi andra. Vi har fått barmhärtighet, alltså ger vi barmhärtighet. Vi har fått Guds uppenbarelse genom Jesus Kristus, alltså ger vi Guds uppenbarelse genom Jesus Kristus. Det sprider sig som ringar på vattnet. Vi kan inte bara prata om att frikänna andra. Vi måste ju göra det, måste inom citationstecken. Det ligger ju i det kristna trons väsen att göra det. Om vi inte gör det, så går vi emot vår egen Gud. Vi förstör hans lag. Vi går emot vår egen tro. Man kan säga, måste jag förlåta min broder 7 gånger 70? Måste jag som kristen göra sig och så? Ja, du får sätta det i relation till evangeliet. Inte i relation till din egen prestationsförmåga. Måste jag frikänna andra? Svar nej. Men då motverkar du, då verkar du emot dig själv. Svar ja, om du vill leva som du lär. Så det här trycker nu Jakob in steg för steg, som ni märker, hos sina adressater. Och när vi kommer sen till verserna, den andra halvan av det andra kapitlet, så stryker han under samma saker, kan man säga, genom tre olika exempel. Det första exemplet är den här som bara pratar om sin tro men som inte har gärningar. Och sen det andra exemplet är om Abraham. Och det tredje exemplet är om skökan Rahab. Men det är exempel som bygger på det här bibelordet: du ska älska din nästa som dig själv. Du måste göra det, helt enkelt. För det är evangeliets väsen. Du är ju kristen, nu vill du ju leva som kristen. Då måste du göra så här. Då visar han vägen. Sen har vi då den där versen. Vi ska hinna med den också. Den 13:e versen, som kan vara lite svår. Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Och för att vi ska förstå det ordet, så måste vi återigen ha det här judiska perspektivet. För att knyta ihop det som jag började med, den här bibelförklaringen, att Gud har inte anseende till person. När Guds dom går, så går den utan hänsyn, utan anseende till person. Det är inte så att om du råkar vara en farisé eller om du råkar vara välbetald, då ser Gud mellan fingrarna. Nej. Gud dömer alla lika. Det betyder också omvänt då, för att ta andra gammaltestamentliga exempel, att Gud är inte en Gud som tar mutor. Du kan inte förhandla med Gud om att få en mildare dom. För Gud tar inte hänsyn till person. Domen drabbar alla lika. Det var så man tänkte. Och det var så Jakob tänkte när det står: domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Oavsett vilken person det är. Rabbinen Akiba, som har med det här i sina utläggningar, han drar alltså den slutsatsen att Gud inte visar medlidande i domen, utan den drabbar utan barmhärtighet. Och i grund så tänker Jesus och Paulus på samma sätt. Men det sker ju en förskjutning genom evangeliet. Och den förskjutningen, det är ju den att Jesus Kristus kommer emellan. Jesus Kristus är ju vårt påskalamm som blev slaktat. Hans blod är på vårt hjärta störrposter som mordängen går förbi. Gud har ju genom Jesus Kristus visat oss barmhärtighet. Och det Jakob talar om i andra kapitlet är att därför måste vi vara likadana mot andra. Och när vi visar barmhärtighet mot andra människor, när vi frikänner andra människor som försyndat sig mot oss på olika sätt, då, och vi gör det genom, vi ger så att säga Guds kärlek vidare, då kommer vi, som det står i 13:e versen, triumfera över domen. Barmhärtigheten triumferar över domen. För då har det skett en förskjutning och då förändras läget. När vi lever i evangeliet, av Guds barmhärtighet, förvaltar det och ger det vidare, då förskjuts perspektivet. Om vi ger barmhärtighet till varandra, tror du då att Gud inte skulle ge barmhärtighet till oss? Om inte, kan det väl bli så att vi människor är generösare med förlåtelsen, generösare med barmhärtigheten än vad Gud är? Nej, självklart inte. Om du därför visar barmhärtighet och frikänner andra, då kan du ha frimodighet på domens dag. Därför att om du har levt så, hur mycket mer ska då inte Gud leva så i förhållande till dig? Du tror väl inte att det blir så på domens dag att du är mer barmhärtig än vad Gud är? Knappast. Men om du inte har barmhärtighet, då drabbas du av domen. Så domen, eller barmhärtigheten som det står i 13:e versen, den triumferar över domen. Det här är vår kallelse. Det här är vår uppgift. Att inte bara tala om det, utan att leva ut det och ge det vidare till andra. Utan hänsyn till person. Mer än 70 gånger 7. Det är det himmelska livet.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobs brev. Och det var en del 8 vi fick höra. Vill du höra dem i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen här i närradion på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna till tidigare bibelförklaringar över Matteus evangeliet med då Håkan Sundliden. Och då kan du gå in på Värnamo församlings hemsida. Och det är svenskakyrkan.se/Värnamo/. Och så klickar du fram till aktuellt och därefter hittar du då bibelförklaringar. Du kan också gå direkt dit och då skriver du bibelförklaring.nu, så kommer du också dit. Ja, det här var en sändning från Svenska kyrkans närradio och programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändning ifrån Missionskyrkan Radio MF och du får höra deras söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.